Hej och välkomna till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Kul att ni är här. Idag kommer vi ha lite blandade saker. Jag kommer att predika. Sen kommer också vi ha 3 minuter som Kristina kommer att berätta någonting om lovsång och musik här i kyrkan. En satsning nu i höst. Och jag tänker vi ska börja med att be för gudstjänsten. Så, tack Herre för att vi får komma hit idag igen, Herre. Tack Herre för veckan som har varit, Herre. Tack Herre för allt gott du gjorde för församlingshelgen förra helgen. Och jag vill be att du ska vara med under den här gudstjänsten, Herre. Kom och tala till oss genom sångerna, genom musiken, genom predikan, genom gemenskapen. Allt som sker, Herre. Tack Herre för att du är med. Och jag lägger den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen.
Morgon, kära församling. Den här hösten är vi ju tillbaka här allihopa och kan sjunga lovsång tillsammans. Och vi vill satsa lite extra därför på lovsången och musiken i kyrkan. Och vi inbjuder alla som vill vara med och engagera sig på något sätt med musiken och lovsången till en inspirationsdag, kan vi kalla det. 17 september. Vi börjar 10:00 och sen så äter vi någonting tillsammans någon gång, kanske 12:30 ungefär. Och sen så håller vi på så länge som vi känner att vi orkar och har energi för det. Men vi tänker oss lite inspirationsdag helt enkelt, med lite undervisning, lite genomgång av lovsånger som vi tänker att vi ska satsa på under hösten. Så vi hoppas och vill att alla som kan och vill vara med har möjlighet att vara med den dagen. Ni är varmt välkomna. Och eftersom vi ska äta någonting, men jag tror vi tar en liten anmälan, så att ni skickar ett litet meddelande till mig eller Frans, så vet vi hur många som kan vara med på den här dagen. Ja. Det var väl det. Välkomna att vara med. Det finns ingen åldersgräns, varken uppåt eller neråt. Utan jag hoppas att ni alla som känner att ni vill engagera er kommer med.
Frans Kempe heter jag. Pastor här i församlingen. Jag tror de flesta känner jag igen idag. Jag tänkte vi ska predika lite grann utifrån våra tema under hösten. Så det kommer upp en PowerPoint alldeles strax, tror jag. Och jag kallar den här att sträva efter friden. Vi har sagt som ett litet kort tema, delaktighet och tacksamhet. Och vi kan ta nästa bibelbild. Och Romarbrevet 14 och 19 som själva bibelord. Jag kan läsa den en gång. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Låt oss sträva efter det som gagnar friden. Jag kommer snart gå in lite grann och prika runt omkring det här stället. Men först tänker jag att sträva efter friden, det är inte alltid lätt, som vi vet. Vi har olika liv där vi lever i. Vi möter olika situationer i våra vardag. I tisdags så skulle vi ha inskolning för Arthur på förskolan. Det var efter den här församlingshelgen. Vi var ganska trötta. Jag vet inte om någon mer var det efter helgen. Ja, några nickar så. Vi var ganska slut, kan man säga. Och vi skulle gå, hade packat väskorna och skulle gå dit. Och sen öppnade jag nyckelskåpet och skulle leta efter den här nyckelklippan som är med här. Och den var inte där. Och jag började fundera, var kan den vara? Den här nyckelklippan har nycklar till kyrkan, till vår lägenhet, till bilen. Ja, lite överallt, kan man säga. Och vi letade och vi hittade inte den. Och så började jag tänka efter, var hade vi den senast? Och det visade sig att i måndags gick vi en promenad ner till stan och jag gav nyckeln till min fru De skulle gå till tvättstugan och tvätta lite kläder. Och sen dess var de borta. Och att tappa en nyckelknippa är ju inte roligt. Ni kan tänka er alla tankar som kom. Så här, vad ska jag göra? Jag började googla så här, hur gör man när man tappar en nyckelknippa? Och vad ska man göra med polisen? Ska man ringa till polisen? Vad ska man göra? För vi tänkte att den kan ju ramlat någonstans från vår lägenhet till stan och tillbaka. Och det är också en nyckel för, man kan se den sån här centrumkyrkan logga också. Så här. Det står inte centrumkyrkan på den, det är utnött, men det skulle kunna gjort det. Och att bevara då friden mellan oss mitt i det här kaoset och kunna tänka klart, det var inte lätt, ska jag säga. Jag åkte hit till jobbet efter att leta igenom hela lägenheten, kanske nästan överallt. Kristina var på förskolan med Arthur då, och de letade också i de hela vagnen och hittade ingenting. Och alla tankar gick, vad kan det här vara, vad skulle jag göra? Jag vet, jag skrev till Kristina och frågade, ska vi gå hem, ska vi gå till polisen? Ja, men ta lugnt, vi ber och kollar om det någonstans du har lagt den. Senare den dagen fick hon en tanke, jag kanske har lagt den i andra barnvagnen. Och det visade sig att den var där senare. Men ni kan tänka den här, alla tankar, alla känslor som kom under tiden. Att titta på jobbet, sen ska jag skriva en andakt. Så här, ja, jag är inte riktigt redo för det. Och så är det ju vår vardag. Att vi möter olika situationer hemma och ja, med allt. Vi lever i en kaotisk värld på många olika sätt. Och att sträva efter friden och sen gagna upp, bygga upp gemenskapen kan inte vara lätt ibland. Jag är glad att vi inte sa så mycket åt varandra heller. För det är lätt att göra också mot sin respektive. Man kan säga några ord som man kanske ångrar efteråt också. Det är lätt gjort. Låt oss gå tillbaka till det bibelordet. Vi kan ta nästa ställe. Det här är ju ett bibelord taget ut ur sitt sammanhang. Och det kan vara bra ibland, men det kan också vara inte bra, kan man säga. För ett sammanhang har ju ett sammanhang, och om man tar ut det från sammanhanget kan det få en helt annan betydelse. Det finns ju, kan man säga, ibland finns det en universal tidslös sanning om vem Gud är. Om vi tar det bibelordet vi hade förra veckan från Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er. Det är en slags tidslös sanning om vem Gud är, vad han gör, hur han tänker. Så man kan ta det bibelordet och bara säga, men så här är Gud. Men det är också taget ut i ett sammanhang. Om man sätter det i sitt sammanhang så blir det så mycket, mycket större vad Gud menar. Och så det är bra att ta sammanhanget när man också funderar på Bibeln. Att inte göra en lära efter det. För nu är det så att Gud talar sig genom sitt ord. Och han kan tala till oss ur kontext. Det kan bara sticka upp någonting. Det kan vara en mening, det kan vara ett ord som talar till dig. För att du behöver det just nu. För Guds ord är levande och verksamt. Och det talar till dig. Men gör inte en lära ur dina erfarenheter. Var försiktig med det. Så vi ska kolla lite grann på sammanhanget. Vad det sitter i. Vad det handlar om. Jag gjorde en undervisare på en bibelskola för något år sedan. Och då gjorde en uppgift. Där alla i klassen fick en slags en person. Och då skulle ta, så en fick vara president, en fick vara terrorist, en fick vara kristen. Man fick olika roller, kan man säga. Och så ska man ta ett bibelord och som ska läsa det ur sitt kontext. Och så gör man tolka det. Så jag gav dem Romarbrevet 12:1. Jag ska läsa det nu. Så här. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Punkt. att frambe era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är taget ur sitt sammanhang. Det går att tolka på många olika sätt. Den här gruppen, de som fick de här sakerna, skulle också spela ut det. Ha ett slags drama. Och det var väldigt speciellt de som var en president och de som var terrorist. Det var väldigt olika hur de använde bibeltexten för att framhäva sina åsikter. Några skulle gå heligt krig. Sådär. Ja, ni kan tänka er. Så kan det vara ibland när man tar Bibeln ur sitt sammanhang. Vi kan gå tillbaka till nästa bild. Romarbrevet. Det är ett brev som är skrivet till en församling i Rom. Och den här församlingen hade olika grupperingar. Det är en gruppering av judar, traditionella. De har växt upp med att Gud finns, att det är traditioner man ska göra, hur man ska leva sitt liv. Ritualer, välkänt för dem. Sen fanns det en grupp människor som kom helt utifrån sån verksamhet. De hade ingen aning om vad det innebar att vara kristna. De kom från en bruten bakgrund, många. Och ni kan känna den mixen. De som är stabila, trogna. Och de som är som hade ingen aning. Som kommer från ett liv som är kaotiskt. Och han skriver till den gruppen, för det finns den här, i församlingen finns olika grupperingar som säger att ja, men vi är bättre än er. Och så säger andra grupper, men ni är inte alls lika bra som vi. Och så var det stridigheter sinsemellan de här olika grupperingarna. Och det är bra att ha åtanke det här, att det fanns olika synsätt, hur man skulle leva sitt liv. Och den här situationen som Paulus skriver till. Vi kan gå till nästa. Det kommer vara en kort sammanfattning av Romarbrevet 1-12. För Paulus skriver oftast sina brev som är först som en stor undervisningsgruppering. 1-12 är undervisning. Och sen resten är lite mer praktiskt. Han tar itu med vissa problem och säger så här ska ni göra. Och han undervisar ganska djupt vad det innebär att vara kristen. Den säger först och främst att vi lever i en värld där vi ser syndens konsekvenser. Vad händer när människorna har vänt bort ifrån Gud? Vi ser konsekvenserna av det idag. Det är någonting vi kan, om vi kollar på världen idag så ser vi att det finns konsekvenser och att vi vänt Gud ryggen. Att vi lever våra egna liv, vi följer våra egna begär. Paulus fortsätter säga att det finns ingen som är perfekt. Alla är syndat. De här grupperna säger att men vi är bättre än er. Ni är också syndare. Ni har inte klarat det. Ni är i egen kraft. Det finns ingen som har gjort det. Och han går in detalj för detalj och berättar att men ni faktiskt inte. Alla är syndare. Sen går han in och berättar vad Jesus har gjort. Att det faktiskt bara genom Jesus. Att han får rätt inför Gud. Det är en gåva som Jesus ger. Han förklarar vad Jesus har gjort för oss. Hans offer på korset. Det är genom honom som vi kan rättfärdighet genom Gud, tro. Och kristna, vi lever under nytt förbund. Vi ska inte tänka som det var att leva på världen runt omkring. Men vi ska leva under nytt förbund, nya regler, under Guds rikets principer. Det ska ni fokusera på. Och samtidigt sen också, när vi också lever under det här nya förbundet, när vi tar emot Jesus, så får vi också frid i våra liv. En frid som inte bara handlar om frid i vårat sinne, men frid över hela spektrat. Och vårt mål är att bli ledda av anden. Inte bara lagiska gärningar, att så här ska man göra. Vi ska vara ledda av anden. Av kärleken som binder ihop alltihop. Det är vad det innebär att vara Guds sanna folk. Vad det innebär att bli en del av Guds rike. Det här är en väldigt kort sammanfattning av Romarbrevet 1-12. Det finns så mycket djup i det här. Så jag uppmanar er att verkligen läsa det här om och om igen. Vi går vidare till nästa del. Här kommer vi till Romarbrevet 12:15-13. Här pratar de om etik. Hur bör vi leva? Vad är den praktiska delen av det här? Att vi alla syndare, alla har, ingen har klarat det i egen hand, men Gud, genom vad Jesus gjorde, genom den gåva han gett oss, så kan vi leva ett rättfärdigt liv. Här tar han också upp många praktiska exempel i församlingen där de har brottats med, kan man säga. Vi kan läsa nästa del. Det här är en nyckelvers i hela Romarbrevet. Jag läste första versen här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Att mitt i alltihop vi lever, i den värld vi lever, som är bruten, som är brösten, så ger Gud en uppmaning att använda våra kroppar, våra liv, till att förvandlas i hans likhet. Men också att välja att göra det Gud sagt att göra, att följa hans rikels principer och lagar. Att pröva vad som är Guds vilja. Och det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Gör det. Och för att kunna göra det här så har han gett oss många olika gåvor. Han berättar att vi alla som en enda stor kropp, alla vi har någonting att bidra med. Vi är alla viktiga. Det finns ingen som är sämre än någon annan. Det gåvor vi har, det sätt vi tjänar på, är viktigt för Gud. Det gåvor vi har fått från honom. Det är någonting som är också relevant idag. Det gåvor du har fått från Gud, de är viktiga. Den plats du har, det saker du gör, är viktigt. I den här församlingen hade de problem med det här. Att en del känner att jag var mycket viktigare än andra. Så Paulus har tvingats säga till dem att det här är inte så det handlar om. Det är inte den som står här som är viktigast, det är inte den som gör där, men vi tillsammans är en del av Kristi kropp. Vi är viktiga. Det du har är viktigt. Och mitt i alltihop så här ska kärleken vara det som driver oss. Det ska inte vara att vi står i en position, jag känner att det här ska vi göra, men att kärlek ska vara det som sammanfogar oss och det som driver oss framåt. I den här församlingen hade de också problem med att underordna sig överheten. De levde i en kultur där romarriket var över dem. Och ibland de lagt massa olika lagar, saker de skulle göra. Och när det här skrevs så hade de också haft, alla judar blev utskickade ur Rom. På grund av att de hade nästan begått uppror mot kejsaren i Rom. Så det fanns en sån anda så här, men jag ska vara upprorig mot det som är över mig. Och han säger att underordningar. Inte för att du måste på ett osunt sätt, men för att kärleken är Gud. Hjälper att kunna göra det på ett bra sätt. Och den säger att sist att vi ska leva våra liv enligt Guds rikets principer. Se inte runt vad som sker utifrån, vad som händer där. Fokusera också på vad Gud säger. Om Gud säger något annat, följ dem. Jag kan ta nästa dag. Och här kommer vi till Romarbrevet 14. Där gäller det två olika huvudpoänger där. Kan alltså två sammanhang. En är att döm inte din broder. Och det andra är att visa hänsyn till de svaga. Kan ta nästa. Här står det så här i 14:1. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Ni ska ta emot varandra även om man har olika åsikter. Man tänker på olika sätt. Här i Romarbrevet hade de olika saker de kämpade med. Och en sak de kämpade med var maten. Om vi skulle säga här vilka som är min favoritmat, så skulle kanske skiljas åt lite grann. En del kanske tycker om pizza, en del kanske tycker om grönsaker, och så finns det allt mitt emellan. Vi kan bara ta en paus, bara vänder till din granne och säger vilken som är din favoriträtt. Så, jättebra. Här var det lite mer problematiskt än det här, att man har olika favoriträtter, och man kan ju slåss om vem som har favoritmaten när man ska laga mat hemma. Men här var det så att en del av maten var också offrad till avgudar. Det var mat som är gjort på ett felaktigt sätt, och judarna kunde inte äta det här. Som delade deras, så det står i Bibeln att du ska inte äta den här maten. Och så fanns det de som kom från det sammanhang att det här var ingen grej egentligen. De bara växte upp med det, var som ingen sak överhuvudtaget. De tänkte inte ens på att det var en sånt här. De kunde äta utan att de får dåligt samvete. Han säger, döm inte din broder. För man kan äta olika saker. Det var också speciella dagar som de satsade på. Judarna har jättemånga olika dagar de kör. Påsken, pingsten. Saker som vi har tagit också efter. De hade många, många fler. Och för dem var det jätteviktiga dagar. Men den andra gruppen, de hade ju inte växt upp med det. Det betydde ingenting för dem. Hur skulle de göra? Och vad som hände senare i kristendomen, att de tog över många av de här dagarna. För att det skulle vara förstå vad det handlar om. Men döm inte för din broder, för man har olika åsikter och tänker olika saker. Det är någonting vi alla måste tänka över ibland. Vi kan ha olika åsikter. Och det kan bli heta argument. Speciellt i kyrkan. Där kan man ha stora argument, men teologiska sats. Men jag tror det här, jag tror det här. Och det kan bli... Man kan förstöra en församling om man bråkar kring de sakfrågorna. Så man får ha olika åsikter, och det är helt okej. Det står inte att man inte får diskutera och ha samtal om dem, det får man göra. Men döm inte din broder. Nästa steg. Visa hänsyn till det svaga. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Han går till längre här. Döm inte vad de gör. Men tänk också på dem. Lägg inte hinder för deras frälsning. För deras sätt att vara kristen. De som kommer från utifrån och ser att det händer någonting här inifrån som är helt konstigt. Tänk efter, vad är... På vilket sätt kan vi hjälpa dem här att komma vidare i sin tro? Vilka saker måste vi ge avkall från? Är man känner att jag klarar av det här? Ett konkret exempel är om man kollar på TV idag. Det finns jättemycket program. Och vissa program är inte bra för en. En del klarar av det än andra. Det finns program som jag kan se på TVn som jag inte skulle visa Kristina. Vet, hon klarar inte av det. Jag tycker det är intressant, men det är inte för henne. Och när vi ser saker tillsammans så enas vi om något annat som är lite mer familjevänligt som vi klarar av tillsammans. Vi har lyckats hitta någon så här program som vi tycker om, vi kan se. Jag klarar inte av alla saker hon vill se. Hon är mer, vill se lite mer kärleksdraman och så här, ja, saker som jag klarar av till viss grad. Men om det är för slisket så det går inte för mig. Men vi är olika. Visa hänsyn för varandra. Tänk på den du möter. Här kommer vi till det här stället. Versen vi pratar om för nästa dag. I kontext. Guds rike, det är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Så det Paulus säger egentligen med den här versen är att fokusera på det som är Guds rike. Och Guds rike handlar om rättfärdighet. Hur man ska leva ett liv med Guds principer. Frid. Både frid inombords men också friden vi får från att vara en del av Gud. När vi är kristna får vi frid inombords. Vi har ett hopp i framtiden. Vår personliga tro. Och glädje i den helige anden. Om vi slåss om olika saker som mat och dryck och olika saker så blir det inte så mycket glädje. Men tänk på vad som bygger upp glädjen. Och därför tror jag Anna pratar om att sträva efter det som tjänar friden. Fokusera på det som egentligen är viktigt. Det finns tid och plats för att ta upp saker som är jobbiga men sträva efter det som första fokus. Det som bygger upp oss. Vi kan ta sista bilden här. Och en sak jag tänkte på när jag förberedde den här predikan. Och det var också var, hur kan man visa tacksamhet? Och det finns något speciellt att man talar ut liv i någon. Jag vet att när jag gick första året i gymnasiet. Jag växte upp i en liten by kan man säga ute i Norrlands inland. I den närmsta platsen som heter Jörn var kanske... Vi var samma klass i 10 år. Kanske 20 stycken. Vi kände varandra inifrån och ut. Sen åkte man in till Skellefteå som är den stora staden. Och började i gymnasiet. Där jättestora klasser, jättemycket folk. Och vi skulle välja elevens val. Fick välja mellan... Var det, jag tror det var bild eller så här... Någon sån här praktisk tror jag med... Vi skulle bygga någonting. Vad kallas det? Träslöjd. Och... Eller... Ja. Träslöjd och musik. Så jag valde musik. För jag kunde spela fiol som jag har spelat i massa år. Och när jag kom till den här klassen då var jag ganska blyg kan man säga. Och sen fick vi efter ett tag fick en uppgift att vi skulle spela en sång. Vi skulle sjunga Bob Dylans Knockin' on Heaven's Door. Jag hade nästan inte hört den förut. Och sen skulle vi spela den. Och genom att jag spelade fiol så var inte det aktuellt. Så jag fick sjunga. De som inte spelade fick sjunga då, så här, i min grupp. Och så spelade vi låten och jag sjöng den. Och jag kunde egentligen inte den. Men jag sjöng ändå det bästa jag kunde. Och efteråt kom min lärare och sa, men var du som sjöng den där lite extra stämman där? Jättefint! Och för mig var det som att det orden hon sa, det skapade liv i mig. Sen jag har sjungit i massa år och spelat och lärt mig gitarr och andra instrument också. Men det talade liv i mig. Någonting som verkligen har förändrat mitt liv kan man säga. Jag började en kör direkt efteråt. Vi hade en gospelkör hemma. Så, men att tala ut liv i varandra. Det är en uppmaning till oss idag. Vem kan du tala ut liv i? Vi lever i en värld där det finns mycket tråkigheter. Vi kämpar med depression. Vinterdepression är en allvarlig sjukdom i vårt land idag. Det finns mycket negativa tankemönster. Man tänker negativt. Och vi kämpar med det i vår värld. Och här också. På olika sätt. Men var kan vi få tala ut liv i människor? Var kan du och jag få vara de här personerna som säger en mening, några ord som kan påverka oss resten av våra liv? Och jag vet själv också att man får en sån uppmuntran, man kan leva på det länge. Trots man hör kanske jättemycket olika tråkigheter så ett ord kan skapa liv. Och jag tror också Gud är ett sån uppgift att kunna vara såna. Så de talar ut liv i oss, i varandra. De vi möter i vardagen. här i församlingen, våra familjer, ja, alla vi möter helt enkelt. Så jag tänker att vi ska ta en stund och be för det här. Vi kommer att ta lite lovsång alldeles strax. Där får man också möjlighet till respons. Jag vet att vi alla misslyckas på det här området. Att sträva efter friden är inte alltid lätt. Och det blir lätt hänt att man säger saker man egentligen ångrar. Men låt oss vara de som talar ut liv i varandra. För det behöver vi. Så tack Herre för att vi får vara här idag, Herre. Tack Herre att ditt rike är full av rättfärdighet och frid och glädje, Herre. Och jag ber att hjälp oss att kunna nå det här, att kunna tänka på de här sakerna. Att sträva efter friden som bygger upp varandra. Och du ser också de här att tala ut liv, Herre. Du ser hur viktigt våra ord är, Herre. Och du ser hur många gånger vi har misslyckats på många olika sätt. Alla vi imperfekta i det området, Herre. Förlåt oss för det vi har sagt. Förlåt oss orden som har sårat människor, Herre. Be om din läkedom som kommer, Herre. Och jag ber att du ska hjälpa var en av oss här inne att kunna tala ut liv, Herre. Att vi får sådana personer som kan så frön i människor. Frön också av vem du är, Herre. För det finns så många som behöver dig, Herre. I sin vardag, Herre. Hjälp oss att vara sår av goda nyheter, Herre. Och jag ber om det, Herre. Och du ser var vi kommer ifrån. Du ser att vi bär på olika sår. Olika saker vi kämpar med, Herre. Jag ber att kom och hjälp oss att lägga det inför dina fötter. Inför ditt kors som vi sjöng, Herre. Att vi får lägga dem och känna att din frid och din kärlek som du har kan komma och ge oss hopp, Herre. Vi har ju fått också några bönämnen på lapparna som vi ska också be för. Vi har några till bönämnen här också som kommer. Så vi väntar bara på det. Men jag börjar be för det som ligger på lapparna. Tack Herre för de bönämnen som har kommit in, Herre. Tack för det. Du vet exakt var de kommer ifrån. De vill ha och det de söker efter, Herre. Jag ber att du kommer möta de behoven med din närhet, Herre. Möta dem som de ber för, med människorna som vill ha hjälp på olika sätt av dig, Herre. Kom med din heliga andes kraft, Herre. Och så ber jag också för LP, Herre. Du ser verksamheten vi har i vår församling som en del av oss, Herre. Jag ber att du ska vara med, Herre, och möta dem, Herre. På alla möjliga sätt som behöver det, Herre. Tack Herre för att alla människor som har blivit förvandlade genom den verksamhet som vi har, Herre. Genom den de människor som har kommit hit för att få bli berörda av dig, Herre. Jag ber att du ska bli ännu mer, få växa i tro, Herre. Och bli starkare och stadigare, Herre. På alla möjliga sätt, Herre. Tack för Maria, tack för Peter, Herre. Tack för alla som på olika sätt hjälper till också. Var med dem, Herre. I Jesu namn. Vi kommer alldeles strax att fika. Lite information bara. Trivselträffarna börjar nu på torsdag i Nybrokyrkan. Temat är fåglar är fantastiska. Det finns också lappar man kan ta här ute. Där det står allt. Sedan har vi också... Vi kommer börja med bibelstudium på torsdag klockan 19. Så Josef kommer att inleda och prata med Efesierbrevet. Så hjärtligt välkomna dit. Nästa söndag så har vi Mikael Ollars kommer att predika. Vi har också barnvälsignelse för Zoe. Så hjärtligt välkomna då. Tack för att ni kom och fortsätt att dela gemenskapen.